Trots svårigheterna i Stilla havet var USAs marinstab nu beredd att ändra taktik på Atlanten. Äntligen lät man också fartyg i kusttrafik gå i konvoj. Sänkningarna av handelsfartyg minskade och sänkningarna av ubåtar började. Nu omdirigerade Dönitz sina ubåtar till Karibiska havet där många fartyg fortfarande gick ensamma. På 2 månader sänktes 78 fartyg och över hälften var oljetankfartyg.
It's a very long time ago, but I can see it now. The people that lived off running around on fire and throwing themselves straight over the side into the oil which was on fire all round. In the meantime I shouted to the remaining people in the boat to get the oars out and try and push her off from the ship's side because the rivets of the ship's side had burst out and they were on fire. We rowed around for a wee while and we heard some screams for help. And we pulled out of the water a fireman, or greaser as we call them, and he was terribly burnt, so much so that when we pulled him in, the skin of his body and arms came off in our hands like gloves. We set sail and course for Trinidad, where I had a rough idea where it might be. And so we tidied up the boat and set off. But shortly after that, the greaser, who had been in terrible agony all night, he died. And we laid him on the thwart for a wee while. And then shortly after that, the pumpman told me that the third steward had died too. So I went to have a look at him, and he was wrapped up in a blanket. And I took the blanket away and the whole of his stomach was severely damaged and hanging out. He'd been very patient during the night and the only thing he complained of was cold. So we laid him on the thwart and covered him with a blanket. And for about an hour, because I wanted to really make sure that they were dead, because we had nothing to indicate, everything I did indicated that they were so. Eventually, after about an hour, we committed them to the deep. Morale in the boat at this time was very low because these were all young boys, 17, 18, 19, 22. And by this time, it was a boatload of misery, pain, and death.
Av San Emilianos 40 besättningsmän var det bara 8 som överlevde. För de allierade sjömännen framstod de tyska ubåtsbesättningarna som hjärtlösa mördare. Men de var modiga också. Och det behövdes när sjunkbomberna exploderade runt omkring dem, ibland under 12 timmar i sträck. Åtta av 10 ubåtsbesättningsmän dog i strid. De kallade sina ubåtar för likkistor.
The destroyer I met had radar, so he had me on his screen and with full speed ahead he rammed me for the first time. And when I saw him, it was too late to dive. I tried to torpedo him, but the distance, 150 yards roundabout, was too close, so the torpedo wouldn't explode. So I tried to get a bigger distance between the destroyer and the boat. And he was shooting during 1 hour or 2 hours with machine guns. An officer next me was dead, and another officer, he had got a bullet through his throat, and I had got a bullet in my chest, and I had some 30 shell splinters in arm and leg, and a bullet in my head. After 1 hour stress, the sailors were very anxious. And one of the petty officers, he lost his nerves and said, "Oh, this madman, and why don't we surrender?" But this was the only one.
Men nu hjälpte det inte längre att de var modiga. Radion hade varit en förutsättning för den tyska vargflockstaktiken. Men med sin nya radiopejlingsteknik kunde de allierade bestämma var de tyska ubåtssignalerna kom ifrån. Och nu kunde de med kortvågsradar utrustade skottfartygen lokalisera en ubåt i övervattensläge. Ofta innan ubåtsbesättningen upptäckte dem. Den låga siluetten hade inte längre så stor betydelse. Allierades RDIC-system förbättrades också. Eskortfartyget kunde följa ubåtens manövrer under vattnet. Nya vapen, som till exempel det här, med kodnamnet Hedgehog, var effektiva vid ubåtsbekämpning. Tyskarna insåg inte vidden av britternas och amerikanernas tekniska framsteg, och de höll inte jämna steg heller.
Jones had some very high class scientists indeed and some excellent engineers, but they didn't achieve the results they ought to done. First, I think, because they were mucked around and the Germans kept altering the priorities. And secondly, and most important, so I don't believe they were ever allowed to take any interest in the operational side. As opposed to what happened with us, where the scientists were made to feel full members of the operational team. And I believe this, much more than the question of weapons and devices, was the reason why the Germans fell so far astern in technological matters.
De allierade hade ännu inte i full utsträckning börjat använda det som det skulle visa sig effektivaste antiubåtsvapnet, flygplan utrustade med radar. Konvojer kunde sällan få flygunderstöd under hela resan. Men när de fick det, minskade förlusterna och antalet oskadliggjorda ubåtar ökade. Problemet var aktionsradien. Planen flög från Nordamerika, från Island och från Storbritannien och mötte konvojerna. Men det återstod ett stort område mitt ute på Atlanten som eskortplanen inte kunde nå. Det kunde däremot ubåtarna. Under andra hälften av 1942 sänktes nära 700 fartyg. Många av dem i området mitt ute på Atlanten. För att kunna täppa till det här hålet behövde de allierade eskorthangarfartyg. Men ännu fanns bara ett fåtal tillgängliga. Problemet hade också kunnat lösas med Liberator-plan med mycket stor aktionsradie. Men 1942 måste USA sätta in de flesta av dem i Stilla havet. Eller med Lancaster-plan. Men trots marindepartementets vädjanden fortsatte flygvapnet att använda allihop i bombräderna mot Tyskland. Fast flottan fick tillgång till andra plan.
Bomber Command diverted 6 squadrons to Coastal Command. And if you'd said it would have been better if they'd made that 10, yes it would, but the line had to be drawn somewhere. And as a coastal type, I would have liked to have seen a few more squadrons in coastal, but Bomber Command were pitifully short of airplanes too, for the job they had to do. Surely, if there had been more Liberators allocated from America, then we could have improved the situation much earlier and have saved the lives of a lot of seamen.
Allt mer av krigsansträngningarna berodde på USA. Frakt- och skottfartyg massproducerades för att man skulle kunna transportera krigsmateriel och soldater till invasionen av Europa. Om inte Atlanten säkrades var allt annat osäkert också. I januari 1943 bestämde Roosevelt och Churchill att ubåtsbekämpningen skulle få högsta prioritet. Förbättrade eskortfartyg byggdes. Snart hade de allierade tillräckligt många för att själva gå till angrepp. Men i januari 1943 blev Dönitz också chef för den tyska marinen. Han lade de flesta av de stora krigsfartygen i malpåse och flyttade över besättningarna till ubåtsflottan. Äntligen kunde han få igång en massproduktion av ubåtar. Varje månad kunde 17 nya tas i bruk. Tidigt på våren 1943 hade Dönitz över 400 ubåtar i verksamhet. Nu kunde kanske konvojerna besegras igen. I maj ägde slaget om konvoj ONS 5 rum och det skulle visa sig bli avgörande för slaget om Atlanten.
ONS 5 was a rather small, very slow and of course unladen empty convoy. And we had a lot of trouble. The weather was very bad, the ships got disorganized, and south of Iceland, after 3 or 4 days, we had several attacks by submarines, most of which we drove off successfully, and only had one ship sunk. Then after a spell, we had a long series of very bad gales indeed, combined with a little nip into the ice pack off Greenland. And at this stage, my ship was running short of fuel. I couldn't fuel from the tanker because of the weather, and I had to leave.
I got the signal from Gretton that he had to push off to Newfoundland to get fuel, and would I come back and take over the escort? I didn't say, would I? I said, you're in charge.
Den 3 maj har 4 eskortfartyg gett sig av för att bunkra. I det dåliga vädret har 10 lastfartyg tappat kontakten med konvojen. En linje med ubåtar väntar. När de närmar sig fartygen den 4 maj sänker kanadensiska plan en ubåt och skadar en annan.
So at about 4:30 in the afternoon, the torpedoing started.
Well, I torpedoed 2 ships, each with 2 torpedoes, and one of these ships it didn't explode, but after the explosion of the torpedoes, another big explosion happened.
I looked back and I saw the captain. I would suggest the bridge was probably, 10 or 15 feet, might be a little more off the water, when he jumped off the wing of the bridge into the sea. And there was a life raft nearby, I know that. Well, I couldn't stop and pick him up. And, it was in... I suppose a matter of half a minute that I got one myself.
Once more, I was lucky by slipping through into a gap between 2 of the escort vessels and closing in to the port column of the convoy, and I fired the 2 torpedoes, and both torpedoes hit the target ship.
Den 5 maj anfaller ubåtarna 25 gånger under 8 timmar. Fler fartyg sänks. Det ser dystert ut för konvojen när Dönitz sätter in ännu fler ubåtar.
We picked up quite a lot of signals from other submarines also getting contact to this convoy. And so we thought that this convoy would be absolutely dead during the next night.
Somewhere in the region of 10 o'clock the attack started. And they became fast and furious.
Suddenly, dense fog came up
And so it was nearly impossible to find the convoy again. I tried to do it, but we couldn't find the ships again.
Escorts were reporting submarines coming in, not ships being torpedoed. And this, of course, was absolutely, well, it was the first time it ever happened, certainly to me.
Staying on the surface during the dark time now in the dense fog, of course, it was very dangerous.
They were coming up all the time saying that the submarine was bearing so-and-so on radar, and then the next thing you get submarine close alongside, another one, submarine just ahead of me, I'm ramming, and this one went on all night.
I got a very firm ASDIC contact about 800 yards from the nearest ship in the convoy. My immediate reaction, which I think was the correct one, in fact I know was the correct one, was to increase speed and give it a five-charge pattern straight away to keep the chap's head down so that he would put him off his stroke if he was going to fire torpedoes. But I was short of depth charges at that stage, and I thought the conditions were perfect. The night was relatively calm, a bit of fog, perfect for a deliberate attack. And so I decided to do a deliberate attack with our forward-throwing weapon, the Hedgehog. We saw two distinct flashes a few seconds after the Hedgehog bombs hit the water. And as we passed over the position where our Hedgehog bombs had hit the water, we were virtually, our bow was virtually lifted from the water as a result of the U-boat breaking apart and escaping air. Acceleration on the bridge, because this was our first kill. We had no feelings at the time, I'm afraid, of destroying 70-odd people. One's emotions, one had control of one's emotions by then, after 3 years of war. And it was just the thought that it's us or them, and on that occasion it was them.
Den 6 maj har de allierade mist 11 lastfartyg. Men det väsentliga är att eskortfartygen har avvärjt det största vargflocksangrepp som Dönitz har kunnat sätta in mot dem. 7 ubåtar har sänkts och andra har skadats. De tyska ubåtsbesättningarnas självkänsla har fått sig en rejäl läxa.
I think we really felt that at last our training and technology had got on top of the U-boats.
We sailed for the next convoy, SC-130, on the top of the wave. And despite the fact we had a very heavy battle with about 20 U-boats, we sank 3 of them and didn't lose one single ship.
Under maj 1943 sänktes 41 tyska ubåtar. I en av dem dog Dönitz yngste son.
In May 1943, the German submarines had lost the operational and tactical quality of surface maneuverability.
Och när vargflockarna inte längre kunde röra sig obehindrat i övervattensläge var de besegrade. De allierade kunde fira 2 segrar, i Nordafrika och på Atlanten.
More than 30 U-boats were certainly destroyed in the month of May, foundering in many cases with their crews into the dark depths of the seas. And staggered by these deadly losses, the U-boats have recoiled to lick their wounds and mourn their dead. Our Atlantic convoys came safely through. And now, as the result of the May victory and the massacre of U-boats, we have had in June the best month from every point of view we have ever known in the whole 46 months of the war.
Storbritanniens livsviktiga försörjningsled var äntligen säkrad.
Thank you.
Inget land, inget folk led lika mycket under andra världskriget som Sovjetunionen. Ingen annanstans är heller minnet av kriget lika levande och starkt. Det tyska anfallet var en katastrof som i början verkade omöjlig att överleva. Bara under den 2 år långa belägringen av Leningrad dog det fler människor än i Storbritannien och USA sammanlagt under hela kriget. Ändå var det här som Hitlers välde knäcktes. Det ryska folket insåg hotet mot sin existens och avvärjde det.
We are hoping for the victory. We are quite sure that the victory will come sometime. We hoped that our hardships would end.
Under den tyska ockupationen 1942. I Mein Kampf hade Hitler skrivit: det väldiga imperiet i öst är moget för upplösning, och slutet för den judiska dominansen i Ryssland blir också slutet för Ryssland som stat. Det sovjetiska systemet skulle rivas upp. Men inte nog med det. Hitler ansåg att i Ryssland fanns det Lebensraum, det vill säga lämpliga områden för tysk kolonisering. De sovjetiska medborgarna skulle behandlas som infödingar i ett tyskt kolonialimperium. Deras städer skulle förtyskas eller jämnas med marken. Själva skulle de bli gatuhandlare, lantarbetare, tjänstefolk, kroppsarbetare. Kommunister och intellektuella utrotades. Minsta tecken på motstånd ledde omedelbart till repressalier.
Окупанты обрушили жестокий удар, особенно в тех районах, где активную борьбу проводили партизанские отряды. На Украине было сожжено вместе с населением, которое не успело скрыться в момент налета фашистских карательных отрядов, вместе с населением было сожжено 511 сел. Вместе с жителями. Ну вот тут под Киевом недалеко село Писки полностью сравняли с землей, и грудных ребятишек бросали в огонь.
Före kriget hade de regioner som nu ockuperades av tyskarna producerat nära 3/4 av landets kol och järn, 1/3 av dess kött och spannmål och så gott som allt socker. Hösten 1941 kontrollerade tyskarna det som hade varit Sovjetunionens viktigaste industri- och jordbruksområden. Men angriparna möttes av brinnande byar och sädesfält. Ryssarna försökte förstöra allt som de var tvungna att överge. Tyskarnas framryckning gick nu över 100 mil av bränd jord. Men i några av de baltiska republikerna, som hade annekterats av Sovjetunionen 1 år tidigare, hälsades tyskarna välkomna av de lokala nationalisterna. I vissa delar av Ukraina gav en del bönder tyskarna den traditionella välkomstgåvan bröd och salt. Liken efter de nationalister som nyligen hade skjutits av de ryska säkerhetsstyrkorna togs fram och bars genom gatorna. Under en kort tid såg det ut som de här kuvade nationerna frivilligt skulle kunna ställa sig på tyskarnas sida. Man bedrev hetsjakt på kommunisterna. Och i alla nazistockuperade länder började interneringen av judarna. Stalin lät gripa och arkebusera den besegrade västfrontsbefälhavaren och hans stab. Samtidigt förstördes oerhörda materiella värden genom den brända jordens taktik. Till och med ett sådant monument över sovjetisk ingenjörskonst som Dnepr-dammen, själva symbolen för femårsplanerna, var man tvungen att spränga och överge. Lokomotiv förstördes, fastän de egentligen behövdes mer än någonsin i den noggrant planerade evakuering som på sikt skulle rädda Sovjetunionen och ändra krigets förlopp. ...1500 fabriker med tillsammans över 1 miljon arbetare fördes med hjälp av 18 000 tåg i säkerhet i östra Ryssland och Ural. Ett vittne sa att det var som om marken hade börjat luta. Alla människor och maskiner rullade från väst till öst.
Завода там никакого не было. Были там склады, в которых хранились материалы. Наша задача состояла в том, чтобы эти все материалы вывести из этих складов, то есть очистить склады и очистить территорию от этих материалов.
Плугад av undernäring och sömnbrist började ryssarna bygga upp en ny krigsindustri på avlägsna platser utom räckhåll för nazisterna.
Работали по 12-16 часов и на месте эвакуированного, на месте складов мы построили новый Ульяновский автомобильный завод.
Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет.
I Sovjetunionen sattes alla krafter in i kriget redan från första början. Kvinnorna tog över maskinerna, medan männen kämpade vid fronten. Arbetet i krigsindustrin tärde på krafterna. De 11-15 timmar långa skiften, de knappa livsmedelsransonerna, oron för mannen eller sonen vid fronten, den ständiga tröttheten. Men inför kamerorna såg de bara glada och målmedvetna ut. Tyskarna ryckte fram mot Leningrad, Sovjetunionens andra stad och revolutionens huvudstad. Arbetarna utrustades med gevär. Leningrads ledare uppmanade alla stadsbor att göra motstånd. Utan militär utbildning marscherade de iväg för att möta fiendens pansarstyrkor. Det fanns inte längre någon möjlighet att evakuera Leningrad, men de flesta familjer hade ändå föredragit att stanna kvar.
My husband, he got two places on a plane and he asked me certainly to take the child and go with him, but I refused because I couldn't left my mother and his mother, my mother-in-law, here in the besieged city. So I told him to take the old lady with him, and I remained in Leningrad with my mother and child.
I september 1941 omringade tyskarna Leningrad. Över 2,5 miljoner människor var instängda i staden. av dem 400 000 barn. Leningrads enda förbindelse med övriga Ryssland gick över Ladoga. Den långa belägringen hade börjat. Nu ingrep Stalin. Leningrads kommandant, marskalk Vorosjilov, fick sparken och ersattes av Grigorij Ušukov, som senare blev marskalk och en av krigets stora fältherrar. Hans ställföreträdare var den hårde och rådige partichefen i Leningrad, Andrei Zhdanov. Och de nya ledarnas insatser lät inte vänta på sig. Utanför Leningrad förklarade Ušukov att alla som retirerade skulle bli skjutna. In i staden jagade säkerhetsstyrkorna spioner och defaitister. Zhdanov fick slut på slöseriet av livsmedel och mobiliserade alla till stadens försvar. Alla viktiga byggnader minerades i händelse av en tysk inbrytning. Men det tyska stormningsförsöket mot Leningrad misslyckades. Orden från Berlin löd: Führern har beslutat att utplåna Leningrad. Denna stad har inget framtida existensberättigande. Leningradborna skulle bombarderas och svältas ihjäl. Dag efter dag kom bombplanen. Tyska artilleristerna kunde se Leningrads kyrktorn från sina ställningar. Deras granater nådde varenda stadsdel, varenda gata. Ladoga var den enda öppningen utåt. När isen bar plogades en väg upp över sjön för transport av förnödenheter. Många lastbilar körde genom isen eller förstördes vid flygangrepp. Isvägen räckte inte till för att förhindra hungersnöden i Leningrad. Allting var på upphällningen. Spårvagnarna och bussarna stannade. I den hårda vinterkylan fanns det varken värme eller elektriskt ljus. Men de uthungrade arbetarna höll ändå igång vapenfabrikerna. Till och med sedan taket hade slitits bort av granater. Omålade stridsvagnar av råstål körde direkt från fabriken till fronten. Folk åt tvål, linolja och tapetklister. Man hade börjat blanda kreatursfoder och sågspån i brödet. Hemmafruar och barn fick bara 125 gram om dagen av detta nödbröd. Men det iskalla och tysta Leningrad vägrade att dö. Biblioteken hölls öppna. Folk lät sig inspireras av den nya litteratur som skrevs under blockaden.
Poetry was for us a great force that kept us alive.
Det man säger om Leningrad är sant. Tårarna har frusit i våra ögon. Vi gråter inte längre. För tårar släcker inte vårt brinnande hat. Och hatet är vår enda utväg, vår livsgaranti, vår tröst i sorgen. Den enda enande, värmande, ledande kraften.
And the end of November, December and January were most tragic times. Firstly, it was cold, minus 40. Then the famine and the hunger began to be felt. And people began to starve and to die from cold.
Belägringen fortsatte. Det fanns få möjligheter att slå tillbaka mot tyskarna. Men man hade kanonerna på de krigsfartyg som var instängda i hamnen. Och på land gjorde små grupper räder bakom de tyska linjerna. De skar av tyskarnas försörjningslinjer, tog fångar och spanade. De grep kollaboratörer och höll rannsakning med dem på stället. I januari 1942 dog omkring 4 000 människor om dagen i Leningrad.
Receive my ration for my family if I passed on the way there. 2 bodies, so on the way back there were 4.
Utifrån försökte de ryska förband luckra upp blockaden och skynda på de eländigt långsamma konvojerna över Ladogas is. Men de gick inte till någon större offensiv för att försöka bryta belägringen. Och man satte inte in någon luftbro. Striderna framför Moskva hade högsta prioritet i fråga om soldater och materiel. Våren medförde nya fasor. När vinterkylan släppte och snön smälte kom tusentals lik fram på gator och gårdar. En uppröjningskampanj inleddes. Det blev ingen epidemi. Isvägen började bli osäker. Trots att de stod inför en svår tid innan Ladoga blev segelbar kände Leningradborna att livsandarna vaknade.
When the sun began to shine, then we began to clean and to wash because now we had water in our homes. We began to feel normal again.
Några spårvagnar sattes i trafik igen.
The tram is a long forgotten friend coming back to us. I remember I clapped my hand when I saw the tram running along Litchini.
De som hade överlevt kände sig starkare. Deras matransoner ökades. Unga frivilliga gick från hus till hus och hjälpte de familjer som under vintern nästan helt hade isolerat sig. Barn som borde ha evakuerats 8 månader tidigare fördes nu i säkerhet över Ladoga. Fartygen kom tillbaka med ny krigsmateriel och nya soldater som skulle avlösa de avtärda männen i skyttegravarna. Leningrad började allt mer likna en militärbas. Det värsta av belägringen var över. Trots att beskjutningen fortsatte lönade det sig nu att reparera skadorna. Man grävde torv för att ha bränsle till vintern. Skolbarn och biologilärare hjälptes åt att plantera grönsaker på varenda tillgänglig jordplätt. De tyskar som ockuperade Ukrainas stepper behövde inte oroa sig för maten. I 50 år hade tyskar med erövringsdrömmar hävdat att den här regionen skulle kunna befria Tyskland från beroendet av importen över havet. General von Manstein förklarade: en stor del av den ryska befolkningen måste hungra. Ingenting får ha missriktad humanitet. Ges åt dem som inte arbetar i den tyska krigsmaktens tjänst. Det funnits tyska planer på att locka de lokala nationalisterna i Ukrainas huvudstad Kiev med löften om en antirysk lydstat. Men det hela avfärdades av armén och SS. Budskapet blev istället: den som inte finner sig i den tyska överhögheten blir deporterad till arbetslägren i Tyskland. Varje by fick lära sig vad det kostade att göra motstånd. I början av 1942 kände man förtröstan i Moskva. Vinterns strider hade avslöjat att tyskarna inte var mer oövervinnliga än Napoleon hade varit. Men ryssarna tyckte att de ensamma fick bära den börda det innebar att bekämpa fascismen och att västmakterna inte var tillräckligt aktiva. När Stalin började kräva en andra front i väst demonstrerade folket för hans krav. Däremot fick utrikesminister Molotov av västdiplomaterna veta att de beundrade Röda arméns hjältemod, men en andra front var ännu inte möjlig. Stalin reagerade med misstro.
Житомира, Одесса. Это значит, что уже летом этого года немецко-фашистская армия.
Stalin hade det direkta befälet över en armé som blev allt hårdare och allt mer respektingivande för var dag som gick. Men ryssarna låtsades inte vara immuna mot sorgen. Tiotusentals människor kunde den här dikten utantill. Vänta mig, jag kommer då, om din väntan blott är stark. Vänta mig, när du fylld av sorg betraktar höstens gula regn. Vänta mig när vinterstormen gnyr. Vänta mig i den dallrande sommarvärmen. Vänta mig, när de andra har slutat vänta. Glömska av den tid som har varit. Vänta mig fastän breven har slutat komma. Vänta mig när de andra har tröttnat på att vänta. Vänta mig när min mor har gett upp hoppet och när vännerna sitter runt elden och skålar för mitt minne. Vänta mig då och skåla inte för mitt minne. Vänta mig, för jag kommer då trots dödens alla faror. Låt dem som inte väntade säga att jag hade tur. De förstår aldrig att mitt i döden räddade du mig genom din väntan. Bara du och jag kom att veta hur jag överlevde. Det berodde på att du väntade mig, fastän ingen annan gjorde det. Fler katastrofer följde för ryssarna. I maj 1942 hejdade tyskarna en rysk offensiv mot Charkov. När Röda armén ryckte fram inringades den av tyska pansarstyrkor. De sovjetiska befälhavarna bönföll om att få dra sig tillbaka innan det var för sent. Men Stalin vägrade lyssna till sina rådgivare och förbjöd dem att göra det. Den tyska kniptångsmanövern kunde genomföras. De flesta av de tre ryska arméernas soldater tvingades lägga ner sina vapen.